Så trevligt för mig att få komma hit, och jag heter alltså Roland Eckerby. Och det har jag gjort drygt halva mitt liv. Jag har en bra bit mer nu faktiskt, men jag är född Olsson. Roland Olsson hette jag när jag var liten pojke. Så jag gifte mig till namnet Eckerby när jag var 28, eller var jag 29 år gammal, jag minns inte. Men gift är jag, det vet jag säkert. Hörrni, det är gott att få vara här. Jag har predikat och undervisat vid bibelskolor i 40 års tid. Över 40 år har jag hållit på faktiskt. Jag tror aldrig att jag kan minnas att jag åkt så här långt för ett enda mötes skull. Jag satt och funderade i bilen. Har jag någonsin kört 11 mil för att predika på ett möte och sen åka hem igen? Nej. Men så här ligger det till, att jag bor nere i Habo utanför Jönköping. Så det är ju en bit bort, och där slutade jag som pastor när jag gick i pensionsålder, för jag är ju bäst före datum. Men sen har jag då arbetat som vakanspastor lite grann på halvtid. Jag har varit i Tibro 2 år faktiskt på halvtid och tjänat församlingen där, och så fick vi tag på en ny föreståndare. Och sen så var det samma situation i Job, att de söker nu pastor. Och de bad mig hjälpa till, så nu jobbar jag där på halvtid. Så jag är pastor i Jo, vakanspastor. Vi får se hur länge det blir, vi tar några månader i taget. Och så ville vi då ha ett besök av Magnus, och helst så fort som möjligt. Och då gick inte det om inte jag lovade att åka hit och predika en söndag. Så det här handlar om tjänster och gentjänster ur en pastoral synvinkel. Så är det. Ja, så träffar jag. Jag har faktiskt varit här förr. Jag blir påminn om det, och jag tänkte på det på vägen hit också. Men jag bodde hos er. Vad heter du?
Stig och Margareta.
Stig och Margareta? Ja. Jag bodde hos er då en vecka när jag var här och hade tältmöten. Och vi tror att det var 1979. Det var inte alla som var födda då. Nej. Då tror jag att det var Kristoffersson som var pastor här, en bastant liten karl med väldig stämma och kalufsigt hår. Han tog ut mig på Vänern, han hade en liten båt, en sån där liten sak, och det blåste, förstår ni. Men han ville visa mig Vänern, att det var stort som ett hav, det visste jag väl innan för all sin dag. Men vi körde ut i alla fall, och han nästan skrämde vettet ur mig med den där lilla båten på de där vågorna. Så jag har lite dramatiska minnen härifrån Lugnås. Annars är det ju inget ställe man stannar så där ofta i, utan man kan hända man kör förbi någon gång ibland här. Men det var trevligt, och Daniel Ronge träffade jag, honom har jag haft på bibelskola som elev en gång i tiden. Men det är också många, många år sedan. Så det finns alltid lite kopplingar när man kommer så där ut i bygderna. Nu ska jag läsa om två upprörda vatten. Två upprörda hav, höll jag på att säga. Men det ena är som Vänern, en insjö, det andra det var Medelhavet. Så här står det i Matteus evangeliet ifrån vers kapitel 14 och vers 22. Sen befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var redan långt ifrån land, och den kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa: lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa: du måste vara Guds son. Ännu mer blåser det för profeten Jona. Han är ute på Medelhavet och seglar, vill jag på att säga. Han åker med en annan båt. Han är på flykt ifrån Herren. Och då står det, eller i alla fall från Herrens tjänst, han skulle fått en kallelse att förkunna i Nineve, men så blir han, flyr han åt fel håll. Med en båt mot Tarsis, och så står det att Herren sände en stark vind över havet. Det blåste upp en svår storm. Skeppet var nära att bryta sönder och sjömannen greps av fruktan och de ropade var och en till sin Gud. För att minska faran kastade de lasten över bord. Jona hade gått ner under däck. Han hade fallit i djup sömn. Kaptenen kom ner till honom och sa: hur kan du ligga och sova? Upp med dig, åkalla din Gud. Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under. Några sa: vi kastar lott så att vi får reda på vem som är skuld till detta onda. De kastade lott och lotten föll på Jona. Då sa de till honom: tala om för oss vad du är ute i för ärende. Var kommer du ifrån och vilket land är du ifrån? Vilket folk tillhör du? Jag är hebré, sa han. Jag dyrkar Herren som är himmelens Gud. Han har gjort både hav och land. Männen grips av en stark fruktan och ropade: vad har du gjort? När männen fick reda på att han var på flykt bort från Herren, det berättade han för dem. Han var ärlig i alla fall. Så frågade de: vad ska vi göra med dig för att få havet att lugna sig? För stormen bara tilltog i styrka. Han svarade: kasta mig över bord så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Männen började istället ro för att nå land igen. Men det gick inte. Stormen bara tilltog i styrka. Då ropade de till Herren: Herre, låt oss inte gå under för att vi tar den här mannens liv. Döm oss inte om vi dödar en oskyldig. Du, Herre, ville ju att allt detta skulle ske. Och de tog Jona och kastade honom över bord och havet upphörde att rasa. Då greps männen av en stark fruktan för Herren. De offrade åt honom och de gav löften. Och Herren lät en stor fisk sluka Jona. I 3 dagar och 3 nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Och så kommer en ganska lång bön som egentligen är mest citat ifrån Saltarsalmerna. Och sen står det längst ner i slutet på 2 kapitlet. På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Amen. Och vad vill ni att jag ska säga om detta? Ja. Får jag göra lite paralleller och lite tankar runt det här i alla fall och dela dem med er här. Det är klart att det finns paralleller mellan de här stormarna och det finns ju paralleller mellan Jesus och Jona. Jesus han tar ju Jona som ett exempel när han ska tala om sin egen förestående död. När han ska vara 3 dagar och 3 nätter i dödsriket och han säger: ni ska inte få något annat tecken än Jona-tecken. Och då är det ju den här symboliken att Jona fick vara 3 nätter och 3 dagar i något vilddjursmage. Ja. Man kan ju säga att det ligger en parallell i med att Jona faktiskt offrar sig själv för människorna på båten. Om nu det är en parallell till Jesus, för han offrar sig för hela mänsklighetens frälsning. Och där är ju Jona, trots att han nu är på flykt och har gjort dumma saker på det sättet, så är han ju fin i sin förebild när han säger: kasta mig över bord, jag ger mitt liv så ska ni få leva. För det blir ju på det sättet med Jona. Sjömännen var ju också schyssta, tycker jag. För de vägrade ju, de ville inte. Utan de satt ju igång och ro och de kämpade med vågorna så att de gav ju inte upp på en gång. Men de gjorde ju så när han sa i alla fall en gång till: släng mig överbord. Och stormen bedarrade och stormen la sig. Så visst kan han vara en slags förebild. Det här med Jesus nu. Jag ska säga mest om Jona, tror jag, eller plocka ihop de här berättelserna lite grann. När vi möter Jesus här i Matteus, då är det lite speciell situation. För det kommer precis efter att Johannes döparen har avrättats. Det är där vi möter Jesus. Och då står det i början på det här kapitlet att Jesus han drog sig undan. Han gick runt sjön för att få vara för sig själv, och det kan man väl begripa. För Johannes döparen var inte bara en präst som hade döpt honom, Johannes döparen, var ju släkting till Jesus. De var ju fränder, Maria och Elisabet. Kusiner, de kanske någon slags kusinskap eller sysslingskap hade de ju. Det finns alla skäl i världen att tro att Jesus hade mött Johannes döparen som pojke. Att de hade bott när de besökte Jerusalem, att de bodde där, att de umgicks. När Jesus kom till Johannes döparen och ska bli döpt av honom, så de känner varandra, de är vänner. Och Johannes säger, ska du komma till mig? Det är ju jag som borde bli döpt av dig. Det fanns en nära koppling. Och så det här abrupta dödsfallet. När Johannes döparen halshuggs. Det är klart att Jesus, han drar sig undan och han vill vara för sig själv. Han behöver bearbeta sina känslor. Han behöver bearbeta sina tankar. Jag känner igen mig i det där. Jag är lite enstörig. Jag kan vara social och gå och hälsa och så här vidare på gudstjänster, och jag kan predika och jag kan stå framför folk. Men jag har väldigt stort behov av att sen vara för mig själv och gå lite ensam och tänka mina tankar. Jag är ingen festprisse som jämt vill ha folk omkring mig. Nej. Mina barn, de tyckte jämt att jag skulle ha bilradion på. Jag stänger av den hela tiden. Jag vill ha tyst, jag vill ha lugn, jag vill ha ro. Jag vill inte ha en massa röster runt omkring. Jag vill hinna höra vad jag tänker. Jesus gick runt sjön. Folk kom efter. Ja, han botade, han hjälpte. Men sen står det faktiskt vad som vi sällan läser i Bibeln. Att han befallde sina lärjungar. Dra härifrån. Och sen står det, han skickade hem folket. Inte bara att han sa, nu får ni gå hem, utan han skickade iväg dem. Det är nästan en små irritation när skickar Jesus iväg människor. Här gjorde han det, för han ville vara ensam och fundera. Det kanske inte var så lätt att vara profet. Det kanske inte är det. Och om en församling är profetisk, så kanske det inte alla gånger går så där gratis. Nej, det gjorde det inte för Jona heller. Jag ska komma tillbaka till Jesus, men låt mig säga lite om Jona. Som ju också var en profet och råkar ut för ett stormigt hav, ett stormigt vatten. När han flydde iväg. En del de säger, ja, men det här berättelsen, är den verkligen sann? Så stora fiskar finns ju inte och sådana här saker. På ett sätt så är det alldeles ovidkommande om det är en verklighet i det. Bibeln är ju en mängd, det är sann berättelse, det är historia, det är släktledningar, det är poesi, det är allegorier, det är en blandning av alltsammans, och alltihop är till för att vi ska lära oss vägen till Gud. Det är som man håller på med skapelseberättelsen. Det är fullständigt meningslöst att hålla på och grubbla över hur pass bokstavligt sant det är. Men vad är undervisningen i det? Det är att Gud har format oss, att Gud har skapat oss. Man ska läsa hela Bibeln utifrån Kristus. Verkligheten kom i Kristus. Hela Gamla testamentet är en skuggbild som bara visar fram emot Kristus. Det är ju så med skuggbilder, vet du. Det är, sätter man en lampa här bakom mig och så lyser på mig och faller min skugga här. Och skuggbilden på marken, den är alltid lite otydlig. Och så följer man den framåt. Men tittar man ner på den och följer den, till slut står man huvudet i verkligheten själv. Så är det med hela Gamla testamentet. Det är en skuggbild av Kristus. Man ser Jesus. Man anar honom. Det är förebilder av honom. Och sen kommer vi fram till Nya testamentet, och då har vi berättelsen om honom själv som verkligen kommer. Blir kött och blod, lever, dör, uppstår. Ja. Så fastna inte i sådana typer av frågor när du läser Gamla testamentet, för då kan du missa vad som är den andliga vägledningen där. Jona på flykt. Ja, det sa en människa till mig en gång, det här är Jona i vattnet där. När han ligger och sprattlar och har blivit islängd. För det gjorde han ju. Och en människa sa till mig, det är bilden av mitt liv. Jag sprattlar för att hålla mig flytande. Det är bilden av oss allihopa. Vi bara blir utslängda i livet och så sprattlar vi. Och hur länge vi sprattlar, det beror på hur starka vi är. En del har sprattlat tills de är 90 och 100 år gamla. än det små spädbarn har inte fötts med någon kraft, de sjunker på en enda gång. Vi syns en liten stund, vi sprattlar en stund och sen är vi borta allihop. That's it. Det här var en man som inte, ja, han hade svårt med min tro på Gud och Guds tanke och Guds ledning. Han sa, det är ju en perfekt bild med Jona i vattnet på det sättet. Det är möjligt att det är på det sättet. Han som offrade sig själv, jag vet inte, han valde, men på ett sätt så, ja, han valde att fly också, men det är mycket i livet vi inte väljer. Och han valde ju inte att fisken skulle komma och sluka honom. Han valde väl inte stormen heller. Vad mycket det är som ni inte kan välja i livet, hörni. Vad fruktansvärt mycket det är ni inte kan välja. Ni kan ju förstås försöka välja. Och ni väljer era kläder ni ska ta på er. Och det är svårt för en del på morgnarna. Jag har en fru som byter 3 gånger ibland innan hon vet vad hon ska ha på sig. Och ni kan ju välja vem ni ska gifta er med. Och det är klart, ni kan fatta mycket beslut. Men det är oerhört mycket du inte kan välja. Ibland tänker jag, mötena med Gud, kan man välja dem? Jag är tveksam. Alltså, de människorna i Bibeln som möter Gud, ofta så tycker jag det är oväntat. Det är Gud som i sin nåd kommer till dem. Och ibland mitt in i blanka vardagen, och de har inte en susning och de har inte en tanke på det. Men Petrus har varit ute och fiskat och hållit på hela natten och dragit, och de har inte fått någon fisk. Och Jesus kommer och säger, ro ut igen. Jesus, ro, det kan du säga som har legat hemma och sovit. Vi har rott hela natten, händerna hänger ner vid knävecken. Ro ut igen. Ja. Och så rodde de. Och så fick de ett sånt där förundrat möte med himmelens Gud som de aldrig hade kunnat vänta sig. Fiskar som strömmade till, överrumplande. Och de faller ner i båten och Petrus säger, Herre, gå ifrån mig. Jag är en syndig människa. Och jättemånga av mina gudsmöten, ja, de har nog kommit oväntat. Det är Gud som har valt tid och tidpunkten och vägen och så vidare. Jag kan förstås bereda mig. Jag kan göra mig tillgänglig. Jag kan läsa Guds ord. Jag kan ge tiden i bönen. Men nej, på allvar, det kommer gudsmötena ofta när jag inte har valt själv. Och det är mycket i livet på det sättet som man inte kan välja själv. Olyckorna, de väljer vi ju inte själv, eller hur? Nej. Och här finns ju mycket, mycket svåra bekymmer. När olyckor drabbar, ja, det gör ju det emellanåt. Och Jona, han blev ju slukad. Slukad av den här fisken. Och när olyckor drabbar oss, då kan man ibland fastna i grämelse. Man kan tänka, om jag ändå inte hade gjort på det sättet. Om det hade varit på ett annat sätt, så där kan man tänka. Mose kunde ju gå i öknen och tänka, om jag inte hade slagit ihjäl den där egyptien och flytt, då hade jag kunnat vara en prins och leda folket till befrielse. Om jag inte hade varit så korkad och haft så kort temperament och slagit till den där egyptien. En del människor har tänkt, om jag inte hade tagit det där sista glaset vin innan jag gick ut och satte mig bakom ratten, då hade jag klarat situationen. Ja, ja, men det finns ju tusentals såna här, om det och det inte hade inträffat, då hade allting varit annorlunda. Ja, men så är det naturligtvis. Om det ska jag bara säga 2 saker. Grämelse hjälper dig inte. Sorg, det behöver man. Förtvivlan kan man få känna. Men fastnar man i detta ältande och detta grubblande och denna grämelse, varför inte jag fick det jobbet? Varför inte jag fick den tillgångarna som den personen har? Sitter man där och grämer sig, Ja. Har du gått igenom en kris, skilsmässa, vad som helst, grämer du dig och fastnar i det och åren går, vad hjälper grämelsen dig? Det måste finnas vägar ut ur grämelse, för det hjälper aldrig någonsin. Nej. Och för det andra, Gud är intresserad av din framtid. Gud är intresserad av ditt nu. Vad vill du nu? Så är det ju. Mose i öknen igen. Brinnande busken. Jag mötte en man i Leksand en gång när jag började predika på tältmöte. Och han kom gråtande till mig. Och han sa, och han var gammal. Han sa, när jag var 20 år gammal, då hörde jag Gud tala till mig. Då upplevde jag Guds kallelse till frälsning. Och jag skulle tjäna till Jesus. Jag skulle ha gjort det. Och jag var så här nära. Och jag var 20 år gammal. Och jag glömmer inte. Men jag valde en annan väg. Och nu har livet gått. Ja. Och jag sa till honom, men nu då? Nu är det för sent, sa han. Och han gick därifrån. Han ville inte jag skulle be med honom. Det hände på det sättet ingenting. För han tyckte allt var ändå förbi. Mose var ändå 80 år gammal när han gick där och mötte brinnande busken. Och Gud ställde frågan, men vad tänker du göra med de åren du har kvar då, gamle 80-åring? Tänker du sitta och gräma över att livet inte blev som du önskade dig? Eller har Gud en tjänst för dig fast du har fyllt 80 år? Ska du gräma dig över att du har sagt fel saker i livet, inte har tjänat Gud i alla gånger som du borde gjort? Eller ska du säga, men nu är jag här. Nu är livet så här. Nu är de här erfarenheterna mina. Kan du ännu använda mig, Gud, på något sätt? Och du som är 20 eller 40. Gud är intresserad av nuet. Vart är du på väg? Mot Tarsis? Åt fel håll? Nej, men det vore ju för ledsamt. Det vore ju för ledsamt. Jonas lukades. Han slukades av den här hiskeliga fisken. Vi talar ju ibland om finanshajar. Hör ni det? Man använder ordet haj. Bilden av en vild, hiskelig fisk. Va? Och det finns, vi säger ibland, det finns många fula fiskar här i tillvaron. Kanske i Lugnås också. Vad vet jag? Goda människor säkerligen. Men en och annan ful fisk kan det nog finnas. Som inte drar sig för att luras lite ifall man får tillfälle. Mm. Ja, det finns mycket fula fiskar som vill sluka oss. Och man väljer aldrig. Man väljer aldrig. Och de andra olyckorna som inte beror på de fula fiskarna. Jag vet ju inte vad det var med den här fisken. För ett antal år sedan så fick vi telefonsamtal hem. Ja, hade en dotter då, min dotter, hon var i 20 år då, jag har 3 döttrar. Hon var på Island på ett läger. Så ringer de och säger, hon har ont i ryggen. Ja. Och så säger de, vi ska operera henne. Och så blir det beslutat, nej men vi skickar hem henne till Sverige först. Och så blir det en diagnos efter en tid. Ja, detta är en cancerknöl. Stor som en tennisboll. En sarkom. Giftig. Giftig. Dålig överlevnadsprognos. Nyss var jag en så glad och lycklig pastor. Och plötsligt så kom det en stor svart fisk i mitt liv. Och jag vet inte varför jag plaskade just där jag plaskade. Men där kom fisken och bara slök mig. Och det kändes som jag var i en fisks buk. Svart, eländigt, hopplöst. Tider jag inte kan dra mig till minnes riktigt, bara på ett ytligt sätt. Men känslorna, det är en spärr i psyket alltså. För det var svart att uppleva. Mm. Det är många människor som har blivit slukade av livsomständigheter man inte hade velat möta. Vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra? Det finns så många sådana där stora svarta slukhål. En del säger, jag är så ensam. Ensamheten är som en stor svart haj som simmar omkring i vår tillvaro. En del säger, det är den största hajen just nu. Den slukar folk och man glider in i ett mörker. Och man har haft ett glatt liv men man tappar konceptet. För man slukas. Vad ska man göra? Ja, vad gör Jona? Han skulle ju kunna göra ingenting. Ligger man bara kvar i en fisks buk så har inbillar jag mig att gifterna och magsaften och knådandet och alltihopa så småningom kväver dig och du blir uppfrätt och du tappar ganska snart medvetandet och ja, du kanske avtrubbas och så glider du ut ur livet medan kroppen ännu rör sig. Ja. Man kan också göra som Jona gjorde. Han bad till himmelens Gud. Och han bad med ord han hade lärt sig som liten. För det här var saltarsalmer. Det var bönord han kunde. Ibland när man är trött, vet du, då är det så jobbigt så man kan inte ens hitta på bönord. Vad ska jag orkar inte be till Gud, säger man. Nej. Då är det rätt skönt att ha såna här inlärda böner som man kan falla tillbaka på och vila i och bara upprepa dem. Det kan vara en så enkel bön som Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Du vet, det är rätt många människor här i världen som har lärt sig den som liten. Svenskar. Och som sen har vinglat runt i livet, borta ifrån Gud. Flytt emot Tarsis. Och kanske plaskat en stund i livet. Och kanske så småningom känner de att nu kommer ålderomens stora käftar och slukar mig. Och livet glider ifrån mig. Och så ligger man där. Vad är det man minns? Då kommer det i huvudet. Det man lärde sig när man var 5 år gammal. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. För när man ska gå den sista biten. Då är vi rätt små allihopa. Så Gud i himmelen. Välsigna alla söndagsskollärare, alla mammor, alla pappor, alla vuxna som ger tid och omsorg åt att försöka få in sådana här böner i barns hjärtan. För även om de sen går vilse i Egyptens land så är det en väldigt stor skara som hittar tillbaks till de där orden. Vi kan knappast inte göra något viktigare i våra liv än att så in en sådd sådd i barnen. Jona, han bad sådana böner. Och hör här, Gud hör böner ifrån fiskarnas bukar. Man är kanske ingen stor bedjare, man orkar inte så mycket. Nej, men han hade de där vanorna och Gud hör bönerna. Som mamma hörde mig när jag viskade på natten. Vad är det med mammor och barn? Vi bodde i Vetlanda, jag är född i Vetlanda, jag är uppvuxen i Vetlanda, jag är smålänning från begynnelsen. Vid järnvägen mot Sävsjö, vid skogskanten. Och du vet, ibland kom det åskväder. Och det dånade och det small. Och jag och min bror som delade rum, jag vaknade och jag var livrädd. Och granarna på baksidan, och jag hade mitt fönster åt det hållet. Och vad de var svarta och vad de gungade. Det var inte roligt. Nej. Då kunde jag smyga in till mamma. Och hur blixtarna skrällde, mamma sov. Och pappa han drog sina stora timmerstockar och snarkade. Nästan så grundvalarna skakade. Mamma sov. Mamma sov. Och granarna på baksidan, de kunde susa så det knakade i dem. Mamma sov. Och så står jag vid hennes säng och viskar. Mamma. Klarvak. Det är en slags beredskap. Det ligger i naturen. Det är skapat i oss. Jag tänker mig att det är så i himmelens Gud också. Tro inte att Gud lyssnar bäst på de som ber högst. Det är ingen tävling i formulering. Det är ingen tävling i ljudvolym. Nej. Gud hör det där som kommer ifrån fiskens buk. Det där som du andas ut, det där som du bara längtar, den där smärtan som du som du kanske inte ger uttryck för på så många andra håll. Gud hör. Ja. Ibland tänker jag om att han nästan får hyscha på alla änglakörer i himlen. De är onödigt många ibland och sjunger onödigt högt. Dämpa er. För nu är det en liten knatte eller en gammal trött tant ifrån Lugnås som känner sig slukad i ett svart hål. Och här hör jag nu något som rör vid mitt hjärta. Mm. Gud hör. Han hör de här bönerna. Vad var Jesus i dödens ögonblick? Slukade av en fisk? Vad orkade han be? Jesus, när han hängde på korset. Hur starka var hans ord? Hur slutar han? Han slutar: Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Precis så som han hade slutat varenda kvällsbön under hela sitt barnaår. Till och med Jesus. Till och med Jesus. På tredje dagen så kastade fisken upp Jona på land. Det kommer alltid en tredje dag. Ja. Det finns många portar som är trånga. Det är väl trångt att bli utsputtad ur den. Spottade står det. Eller läste här liksom kräktes nästan upp. Man kan se det där väldigt dramatiskt. Kom utspruttad där på landet. Ja, ja, ja. Porten är trång in i livet. Mm. Så är det. Och porten kan ju ibland vara ganska trång ut ur livet också för människor. Vi vet inte hur det blir. Och porten är trång ut i arbetslivet för en del. Porten är trång in i det svenska samhället för en del. Det finns många trånga portar. Gud, han är den som öppnar portarna i rätt tid. Gud är den som kan spotta ut oss där vi ska vara i rätt ögonblick. Gud är den som bestämde när din mors modersliv skulle öppnas för dig. Du är lagom ålder. Hade Gud velat ha dig en annan ålder hade han skapat en annan gång. Nu är du där därför att Gud tänkte dig, älskade dig, ville dig. Gud vet när din port till dödsriket kommer. Och du vet, dödsriket, det är bara en port. Sen spottar han ut dig på en vidsträckt strand. Öppen strand. Jona var ingen bra profet sen heller. Det var han inte. Han gick och han lydde Gud. Men han var ganska stöddig av sig, läser vi ju sen. Det var viktigare för honom att ha rätt än att Gud var barmhärtig. Och de profeter som tappar sin barmhärtighet för att de är så viktigt att de får rätt i sina utsagor, de profeterna ska du vända ryggen till. De ska du lämna där hän. En profet, det är en som gråter med människor. Det är en som står på människans sida. Det är en som har Guds sinnelag. De andra profeterna kan ha hur rätt som helst i sak. De har fel i alla fall. Så är det. Nej, han var ingen perfekt profet. Men han var utkastad. Och han försökte och han gick åt rätt håll. Stranden, ja, det är de längtade efter, de här människorna i Genesaret, där blåste det på havet. Och så kom Jesus till dem mitt i det upprörda havet. Hans upprördhet kanske låg inombords efter Johannes döparens död. För deras del så blev det inte uppkastat på ett land, det blev lugn och ro där de var. Ett slags Guds närvaro. Gud ska välsigna dig. Tjäna Gud med glädje. Tjäna Gud i trohet. Håll fast vid Herren. Gud hör dig. Ja, det var väl lite summa av det jag ville säga.